Välkomna till Sparpodden. Denna vecka gästas jag av David Andreasson, vd på Small Cap-noterade Stockvik. Och vi pratar om allt ifrån företagsförvärvande, investmentbolags liknande struktur och allting däremellan. Väldigt, väldigt intressant och spännande samtal med David där han berättar mer om just då Stockvik och deras strategi för företagsförvärv. Innan vi kör igång så tänkte jag passa på att tipsa om, under förra veckan så körde vi på Nordnet ett livesänt back to börs utbildande avsnitt. All den typen av kunskap och information hittar du på Nordnet-bloggen. Så för dig som vill bredda baskunskaperna eller bara repetera lite, så se till och kolla in Nordnet-bloggen. Med det sagt, nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt Sparpodden. Denna vecka sitter jag här med David Andreasson, vd på Stockvik. Välkommen.
Tack så mycket.
Ni som lyssnar på Sparpodden, ni vet ju att jag gillar investmentbolag, investmentbolags liknande företag. Jag vet att ni gillar det också. Och Stockvik är ju lite av ett investmentbolags liknande företag. Small cap noterat. Har ju ändå omkring 12 000 aktieägare, vilket är ganska många för att vara ett small cap-bolag.
Mm.
Och ni sysslar ju med företagsförvärv. Och det är det här jag tänker att vi ska prata en hel del om.
Härligt.
Det känns som ett ämne som ligger dig ganska varmt om hjärtat också.
Absolut.
Och jag tänker så här, vi kan ju börja i naturlig form, lite bakgrund. Stockvik, hur landade du på Stockvik? Och hur liksom föddes idén till det du gör idag?
Mm. Ja, men jag jobbade ju 15 år inom investment banking med aktieanalys och jag var ansvarig småbolagsanalytiker för att koordinera den nordiska småbolagsanalysen både på Swedbank, på Kaupthing och på ABG Sundahl Collier. Och där föddes ju naturligtvis intresset för just småbolag och aktier. Och bland de bolagen som jag följde då var ju bland annat AdTech och Indutrade. Och jag var nog den som var först i Sverige med att ta ett helhetsgrepp om det som jag då kallar det för industriteknikhandelsbolagen. Och självklart så lärde jag mig väldigt mycket av de här bolagen och fick mycket inspiration och kände att det här vill jag göra men på mitt eget sätt. Ja. Och under den tiden så föddes idén till det som idag blev Stockvik.
Ah. Ja, men för tar man AdTech och Indutrade, finns ju många liknande, Lifco eller Lagerkrans med mera. Mm. Det här är ju bolag som väldigt framgångsrikt har lyckats förvärva fler och fler industrier in i sin koncern.
Mm.
Och det är väl egentligen i ett nötskal vad Stockvik också sysslar med. Förvärva bra kvalitetsbolag.
Ja, det är det ju i ett nötskal. Vi gör det förstås med mycket engagemang och hjärta och närhet till de bolagen som vi väljer att investera i.
Ja, och jag tänker om man så här, om vi tar AdTech lite som ett exempel. Det är ju, vad ska man säga, i mångt och mycket en teknik. Koncern, det är den nischen de har en lång historia och har förvärvat väldigt många bolag under väldigt, väldigt många år.
Mm.
Vad skulle du säga är liksom skillnaderna eller likheterna med ett Stockvik då?
Om man börjar med likheterna så är det ju så att vi letar också efter kvalitetsföretag som vi kan investera i och det behöver inte nödvändigtvis finnas synergier mellan de här företagen och investeringsobjekten. Tittar man på skillnader så skulle jag säga att dels har ju AdTech funnits under väldigt lång tid, i flera decennier. Och vi har ju, nu börjar vi ha en riktig historik, men vi har ju inte funnits så lång tid. Vi har ju funnits i 7 år då,
ja,
i vår nuvarande form. Och det innebär att vi är ju mer fria att investera i vad vi vill. Och vi har inte heller på förhand så att säga bestämt oss för att det ska vara just den eller den investeringsinriktningen så att säga, mer än att det ska vara kvalitet och att det ska vara konjunkturstabilt och att det ska finnas en stark och positiv kultur i de här företagen som vi investerar i.
Ja.
Så vi kan vara väldigt fria i vad vi väljer att investera i för verksamheter så länge de uppfyller de kraven.
Mm. Kvalitet, det är ett sånt där väldigt vagt begrepp. Vad är kvalitet för dig när ni letar bolag, när ni ska förvärva?
Ja, det är ett väldigt vitt begrepp. Men för oss så är det också väldigt tydligt. Och det är att det ska finnas en stabilitet i intjäningen och i resultatet. Mm. Och det ska finnas ett sunt företagande och en yrkesstolthet hos personalen att vilja göra någonting bra och att göra skillnad.
Ja. Så att, kort och gott, Rätt människor, rätt värderingar, rätt företagskultur.
Ja, precis. Och det är ju våra kärnvärden.
Just det.
Snyggt.
Jag har gjort min research.
Absolut.
Nej, men jag får ju ärligt erkänna. Jag är en glad aktieägare.
Mm.
Och jag tackar ödmjukast.
Tack själv.
Det har varit ett spännande år, minst sagt. Men det har varit ganska många intressanta år här nu för Stockvik. Det är liksom, det är nu fortfarande mångt och mycket grunden läggs för det som ska komma att utvecklas sen. Och jag tänker att det är sådana saker vi ska liksom reda ut. Men om vi bara fortsätter lite på historien. Stockvik, kikar man in på aktiekursen så sträcker ju den sig betydligt mycket längre än 7 år.
Ja.
Kan inte du berätta lite, hur kommer det sig?
Ja, det var från början så noterades ju ett bolag med det här organisationsnumret redan 1987 på Stockholmsbörsen.
Mm.
Och sen har det ju funnits i olika former fram till att det blev Stockvik i slutet på 2013, egentligen årsskiftet 2013 och 2014. Och bakgrunden till det var att när jag hade den här idén och ville förverkliga den, så även om jag fick ett par förslag att göra det i strikt så att säga privat regi, så ville jag väldigt gärna göra det som ett noterat bolag. Och då följde det sig så att när jag tittade runt och såg vad det fanns för möjligheter, så kom jag tillbaka till en vän som heter Olle Nordberg, som jag jobbade tillsammans med på Swedbank 1998. Och han var storägare då i ett företag som hade just det här organisationsnumret och var noterat på Stockholmsbörsen. Och vi såg en möjlighet att skapa Stockvik på den grunden.
Ja.
Och Stockvik bygger ju på 4 egentligen grunder. Och det är då att vi vill göra någonting bra för den som säljer verksamheten till oss.
Mm.
Vi vill göra någonting bra för personalen. Vi vill också, när vi gör de här bra investeringarna, skapa möjligheten för småsparare, alltså gemene man, att få en ekonomisk exponering mot svenskt småföretagande. Och det är väldigt viktigt, och det är därför vi har valt att göra det som ett noterat bolag. Och när vi gör någonting bra för de här 3 kategorierna, då gör vi någonting bra för våra finansiärer, och då gör vi någonting bra för oss själva. Så det är själva grunden som Stockvik bygger på.
Mm. Ja, men, så här, resonera gärna lite med mig, för det är ju en förvärvsstrategi. Ni ska köpa andra bolag, öka er omsättning och ert slutresultat genom förvärv.
Mm.
Sen med tiden då, de förvärvade bolagen ska ju i sin tur också växa givetvis, så att det ökar till koncernens helhet. Och det är ju med hjälp av de här kassaflödena som ni sen då kan göra nya förvärv.
Ja.
Så att, skulle du säga är att vara i en noterad miljö en facilitator för att kunna liksom accelerera den hastigheten? Man kan ju förvärva i privat regi också.
Mm.
Men är det lika lätt att få finansiering? Kan man bygga på samma multiplar? Eller?
Det finns för- och nackdelar med de olika formerna. Och fördelarna med att vara noterad, det är ju att vi kan uppfylla då ett av våra grundläggande önskemål, och det är att göra någonting bra för småspararen.
Okay, ja.
Sen finns det också en aspekt i att när vi förvärvar bolag så vill vi alltid betala en liten del i form av Stockvik-aktier. Och det är ju naturligtvis för att den som säljer till oss ska vara fortsatt engagerad i verksamheten. Och det är också naturligtvis en fördel att ha en valuta då, så att säga, som är omsättningsbar. Snarare än att man ger aktier i ett privat bolag.
Ah.
Så att det är ju en fördel med att vara noterad. Då är det ju liksom en accepterad valuta, så att säga, i form av börsnoterade aktier då i Stockvik.
Okej, makes sense. Om jag bara får liksom ställa följdfrågan, varför är det så viktigt att göra någonting bra för småspararen?
Ja, men vi har en grundläggande inställning att det handlar om att göra bra saker.
Ja.
Och det, bra saker leder till ytterligare bra saker.
Mm.
Och det är nog ett förhållningssätt som är helt grundläggande för oss, att försöka bidra positivt, skapa värden för alla som vi har att göra med. Och då kommer det bra saker ur det.
Ja.
Så att för oss är det bara självklart.
Ja. Ja, men det är jättebra. Och jag menar, jag som småsparare tackar för det.
Mm.
Men ibland känns det som att det är viktigt att bara fundera på varför.
Mm, absolut.
För det är också en sån sak många kan använda som ett form av försäljningsknep. Eller vad ska man säga? Det här är någonting som man säger är viktigt men kanske inte alltid lever upp till det.
Mm.
Jag får dock känslan av att Stockvik genuint också lever upp till det och
Tack.
Vill väl.
Ja.
Och jag förstår verkligen sammanhanget i att Ja, men det är ju företag ni köper upp och de ska i sin tur känna att de fortfarande är kvar. Många av dem gör ju en exit, så att ni äger ju hela bolagen ni köper upp, men de kan ju i sin tur bli delägare i Stockvik och få fortsätta se världen byggas på det sättet. Så jag kan verkligen förstå sammanhanget. Men innan vi går in på själva casen och byggnaden av det som är Stockvik, jag tänker att det är bra också att toucha lite på den historiken som kom med Stockvik. Det finns ett skatteavdrag, vilket också ger en finansiell styrka eller underlättnad framöver.
Mm.
Jag läste i senaste rapporten, det är ungefär 385 miljoner svenska kronor.
Mm.
Så vad betyder det i praktiken?
Ja, det betyder att de gamla verksamheterna i det här organisationsnumret har gjort förluster som vi har framför oss att kunna använda. De är förluster som är svenska, vilket betyder att de inte är tidsbegränsade. Och de lever alltså kvar tills vi har möjlighet att utnyttja dem. Och poängen av det, så att säga, är att vi kan göra motsvarande vinster då på 385 miljoner kronor ungefär. Och inte behöva betala skatt på det.
Ja.
Och det innebär att nettobesparingen för oss blir då det beloppet gånger skattesatsen på ett ungefär 20%. Det är ju en skattesats som förändras just nu som vi pratar, så att man kan räkna ut exakt förstås, men ungefär 20% av 400, så knappt 80 miljoner kronor kan man säga.
Just det.
Är ju skatt som vi sparar framledes då.
Och den finns ingen tidsbegränsning på, det här skatteavdraget?
Nej, precis. Och där har vi gjort en grundlig utredning kring det och ser väldigt goda möjligheter att kunna utnyttja det framöver.
Mm.
Sen kan det ju vara bra att förstå att det finns en viss komplexitet i det, att själva utnyttjandet inte kommer att ske omedelbart. Och det beror ju naturligtvis på att man inte har omedelbar koncernbidragsrätt när man har förvärvat ett bolag.
Mm.
Utan det dröjer ju 5 år tills du kan tillgodogöra dig de kassaflödena, så att säga, fritt. Men däremot så fakturerar vi från moderbolaget som man typiskt gör managementavgifter, som gör att resultatet kommer upp till moderbolaget, och där kan vi då utnyttja de här uppskjutna skattefordringarna.
Okay.
Sen är det ju naturligtvis inte det som är syftet med vår verksamhet, men det är ändå en trevlig aspekt i det här organisationsnumret att det finns 80 miljoner kronor i mindre skatter att betala framöver då.
Ja, men för det var det frågan jag ville reda ut. För det är ju ändå i kvartalsrapporterna och årsredovisningen en skatteeffekt.
Ja.
Den nättas ut med tiden, och det kräver tid innan koncernbidrag.
Ja, det kommer ta ett tag, men nettoeffekten, så att säga, blir densamma.
Ja. Ja, men väldigt intressant. Men om vi då går in på kärnan i Stockvik. Förvärva bolag.
Mm.
Och sen då bygga en koncern där ni heläger.
Mm.
Varför är det viktigt? Varför inte äga tillsammans med andra framgångsrika företagsbyggare eller entreprenörerna själva? Varför är det viktigt att äga just 100% av de bolagen ni förvärvar?
Ja, det är i och för sig därmed inte uteslutet att vi, så att säga, rent vad som man kallar för emotionellt ändå äger det här tillsammans med de som har valt att sälja till oss.
Ja.
Och tillsammans med personalen. Och det handlar ju om att man, så att säga, äger sin respektive roll i den här verksamheten. Så att jag tror alla känner ett ägande och en delaktighet och ett ansvar för sin respektive roll inom vår koncern. Så att bara för att det formella ägandet är 100%, så tror jag inte att det egentligen påverkar hur man känner för det man gör. Det är ju den typen av som verksamheter och den typen av inställning som vi letar efter, så i vår företagsbesiktning och i vår jakt på de här investeringsobjekten då. Men varför vi väljer att äga bolagen 100% formellt, så att säga, det är ju för att det blir lättare för oss att sköta och administrera då ett större antal bolag. Och här kan det vara värt att kanske poängtera lite grann, eller koppla det till då vår filosofi när vi investera i bolag, och det är att det ska vara då, dels som jag sa, konjunkturstabilt, stark och positiv kultur, att det ska vara en lönsamhet långt tillbaka i tiden.
Mm.
Så att vår inställning är att det ska vara bolag som är tämligen, så att säga, bekymmersfria. Sen har ju alltid alla bolag någon utmaning någon gång. Men vår idé är ju att om vi äger många bolag, så ska det vara rationellt att driva dem, och det blir mest rationellt om vi äger dem till 100%.
Ja.
Ja, men för då blir det inga ägartvister eller andra typer av incitamentsprogram och liknande som man behöver reda ut.
Ja, och vi tycker det fungerar väldigt bra, kan vi lägga till. Ja. Vi är nöjda med att vi har valt den ansatsen, och vi tycker att alla, både alltså med ett ägande i Stockvik eller inte, så är man liksom, fast det har jag alltid varit med. Ja. Men alla har en delaktighet i sin sålda verksamhet, och det är också den typen av säljare vi vänder oss till. De som faktiskt bryr sig om sin verksamhet och vill lämna någonting bra efter sig. Ja. Där det verkligen inte bara handlar om pengarna.
Ja, men det är ofta i generationsskiften som det här blir aktuellt för entreprenörer då kanske, och hitta någon som kan ta över. Och då är Stockvik ett alternativ. Sen tänker jag att varför 100% delägande kan vara viktigt är ju för hur ni finansierar framtida förvärv. Enkelt förklarat, här får du ju rätta mig om jag har fel, men förvärv sker ju genom att ni själv går in med pengar som är eget kapital. Ni går in med lån, banklån eller numera då också obligationsställda lån. Och sen finns det ju ett lån till säljaren. Och det är ju på något sätt ett incitament att ha kvar kompetens kanske, eller på tiden också, liksom, att det sker successivt över en tid en överlämning sker.
Ja, precis. Och jag kanske ska be om att få förtydliga det lite grann. Ibland är det egna pengar, men det är alltid egna aktier som vi går in i en affär med. Och sen så är det ju, precis som du säger, det är lånat kapital, och sen så är det då det som vi kallar för säljarevers. Och säljareversen är ju ett sätt att också få och skapa oss en garanti för att säljarna levererar det som vi har kommit överens om. Och det kan handla om att det ska vara så att bolaget innehåller det vi har avtalat om på tillträdesdagen. Men ofta så är det också någon form av koppling till resultatet framöver. Så att den här säljareversen kan variera lite grann i slutlig storlek beroende på hur verksamheten utvecklar sig under de kommande åren. Då.
Och hur lång tid löper den ungefär?
Det brukar vara 3 år.
3 år, ja. Finns det någon ungefärlig fördelning i ett förvärv? Om vi tar några av dem som ni gjort här i år, Admit eller Run. Finns det liksom, är det 50% EK ni går in med och sen 50% belåning, eller ungefär hur ser fördelningen ut?
Lånat kapital brukar vara mer omkring 70% utav köpeskillingen, 75 kanske, och sen så är ju då säljareversen kanske 15-20%, och sen så har vi en mindre del med egna aktier då, som vi också betalar med.
När du säger med egna aktier, vad betyder det i praktiken?
Ja, betyder
vilka aktier?
Ja, precis. Det betyder att vi gör en riktad emission till de som säljer.
Just det. Och det här är ju en sak som är bra för en ägare i Stockvik att ha koll på, att antalet aktier i Stockvik, det liksom fluktuerar ju över tiden. Historiskt sett då, de förvärven som har gjorts, i alla fall i år, har det varit emissioner i samband med.
Jag skulle i och för sig vilja, istället för att använda ordet fluktuera, så skulle jag säga att det ökar i samband med förvärv.
Ja.
Men det är för att vi får någonting för det.
Exakt. Så att, jag menar bara att den är ändå viktig för aktieägaren att förstå varför antalet aktier.
Ja, men absolut. Och jag tycker det är bra att du poängterar det, för att annars kan man ju undra varför vi emellanåt annonserar att antalet aktier har ökat.
Ja.
Så det är viktigt att man förstår den kopplingen. Ja.
För många tänker spontant att oj, nu blir jag utspädd som ägare. Och det kanske man kan argumentera för, att man får ju ett värde. För det är ju där i själva strategin ligger.
Och värdet ska ju naturligtvis vara större än utspädningen.
Ja. Ja, för då kommer vi in till det som är er nisch och styrka, är ju att förvärva mindre bolag till en ganska billig peng, givet omsättning och resultat. Ni brukar ju prata om att det är ungefär 4-6 gånger EBIT eller rörelseresultat ungefär som ni förvärvar. Det kommer väl givetvis då skifta lite över tiden. Men där har det varit omkring då de senaste förvärven. Berätta lite om vad är det för finansiell ställning på de bolagen som ni förvärvar?
Ja, så det kan ju variera en del. Men jag tror att om jag skulle ge lite bakgrund till hur de här förvärven egentligen granskas av oss innan vi kommer till att vi köper dem.
Ja.
Och det första vi tittar på, det är ju att de har klarat den förra finanskrisen bra, 2007, 2008, 2009. Och det betyder ju att de ska ha då en konjunkturstabilitet och dessutom en lång historik. De ska alltså ha funnits i minst 13 år vid det här laget. Så att det betyder att det här är ju bolag som har funnits under väldigt lång tid. De har varit lönsamma under väldigt lång tid och därför har de väldigt goda finanser. Så att det är ju verksamheter som aldrig är särskilt belånade. Mm. Och de kanske inte ens har någon form av rörelsekredit heller, för de har aldrig behövt det. Så att då kommer vi till den finansiella ställningen som brukar vara god. Ofta så brukar det finnas en nettokassa. Och antingen så är det som i fallet med Admit som vi förvärvade i år, att det var egentligen varken skuld eller kassa. Ja. Och att man reder ut det innan man tillträder. Eller så är det som i fallet med Run, att det finns en liten kassa som följer med bolaget då. Ja. Så att så brukar det se ut då.
Och det är ju i sin tur då deras resultat som kommer in i koncernen Stockvik som möjliggör ytterligare förvärv framöver.
Ja.
För ni har ju, Stockvik i dagsläget har ju senaste rapporten ungefär då en skuld på 175 miljoner. Mm. Nu har vi också emitterats en obligation på 300
just det.
Miljoner, så att nästa kvartal kommer ju den där se lite annorlunda ut.
Ja, precis. Och då är det lättare tycker jag om jag beskriver hur det ser ut nu när vi har genomfört det här.
Jag tänker
för att det händer ganska mycket rent siffermässigt. Så att istället för att hålla reda på vad som var, så skulle jag beskriva det som att när vi nu genomför den här obligationsrefinansieringen så löser vi bort gamla skulder. Mm. Och det är ju en del av syftet med den här obligationen då. Och sen så kommer vi använda en del av obligationen för att tillträda Run Communications. Och när vi har gjort det så kommer vi ha en viss kassa över. Så att nettoskulden kommer vara ungefär 300 miljoner kronor, men vi kommer samtidigt ha en kassa på någonstans 30-40 miljoner kronor efter det då. Och sen så är det viktigt att lägga till också att vi kommer att ha vi har ju en ram också som innebär att obligationen sträcker sig i det initiala skedet till 300 miljoner kronor, men vi har också en ram under de kommande tre åren på ytterligare 150 miljoner kronor att förvärva för då.
Just det. Och vad sa du nu? Nettoskulden kommer vara ungefär 300?
Ja.
Ja, och kassa ungefär 30?
Ja.
Nu får man ju ta siffrorna med en nypa salt och själv räkna ut givetvis. Men det är ju när vi nu spelar in då vid den här tillfället. Och det är ju känd information att obligationen är emitterad.
Mm.
Men och den löper ju med en ränta på ungefär 7 procentenheter plus Stibor.
Just det.
Så att det är ju hela tiden det som, vad ska nu, om man enkelt förklarar det, flåsar er i nacken, den här räntebetalningen. Så ni måste ju få in ett kassaflöde från bolagen för att betala räntan och för sen då kunna möjliggöra fler förvärv.
Ja, precis. Och jag kanske inte skulle välja just det uttrycket, därför att vi kommer ju sänka våra räntor ganska kraftigt när vi nu gör den här obligationen. Så att vi ser ju väldigt positivt på det här. Och det är också så här att om man tittar på hur Stockvik-koncernen ser ut rullande 12 månader och inklusive Run, därför att det bäst beskriver hur vi faktiskt ser ut just nu då, så har ju vi ett EBITDA-resultat på 65 miljoner kronor. Vilket innebär att vi har ganska god marginal för att klara av att betala våra räntor på de här 300 miljonerna vi lånar. Mm. Och det beror ju på att vi har 7% ränta som du sa, så det är 21 miljoner kronor. Och då förstår du och alla som lyssnar att det finns god marginal för att klara sig då. Och dessutom bygga kassa för att göra ytterligare förvärv då.
Ja, ja, men det är jättebra. Men jag tänker att den behöver man ju som aktieägare förstå. Dynamiken, den finansiella dynamiken i Stockvik. Att det är räntebetalningar som behöver lösas. För man förvärvar ju genom belåning. Och det finns ju ändå några historiska exempel där, om man bara tänker så här, risken i Stockvik är ju att kassaflödena börjar sina i de underliggande bolagen.
Mm.
Nu har ju ni gjort er företagsvärdering och due diligence, och ni har bolag i lite olika sektorer som också ska klara av sämre tider. Så jag menar, ni har ju gjort arbetet för att säkra upp det. Men jag tänker att det är ju en sån risk man behöver ha, vara medveten om som aktieägare.
Mm.
Eller är jag lite ute och...
Nej, men det är ju helt rätt att tänka så. Ja. Och så tänker vi ju själva också. Ja. För vi vill ju inte hamna i ett läge där det blir svårt att betala räntor. Och det vill ju ingen vara med om. Men jag tycker att det är viktigt då, så att säga, både betona och förstå vad vi har byggt Stockvik på. Och det är ju bolag som har en konjunkturstabilitet. Det är ju det första vi tittar på, som jag sa, just hur de gick i förra finanskrisen. Och jag tycker att vi har också visat att vi har klarat oss bra under det här året i covid-19, där vi faktiskt har fortsatt att utvecklas positivt trots de här utmaningarna som har varit. Och vi har bolag som till och med haft sina bästa resultat någonsin i år. Mm. Det kan man ju faktiskt kanske inte tro med tanke på hur det har sett ut i den allmänna ekonomiska utvecklingen i år. Så det är så vi tänker, och sen så har vi mycket marginal, tycker vi, i förhållande till de räntekostnader vi har. Vi har ju egentligen 3 gånger resultatet i det här läget mot våra räntekostnader. Så att vi har ju en...
Resultatet är 3 gånger...
Så stort som räntekostnaderna,
ja,
precis.
Ja, men det är bra.
Så att vi har ju en bra räntetäckningsgrad då. Mm. Så att vi försöker bygga det här så stabilt det går. Och det tycker jag också är viktigt att understryka. Vi har ingen brådska att göra någonting. Nej. Vi vill bara vara säkra på att det här blir så bra som möjligt. Så det är det som är vår inställning.
Och det låter som en väldigt sund och bra inställning.
Ja, alltså vi tycker det. Ja. Sen beror det på, om man har väldigt bråttom att bygga upp någonting stort snabbt, då kanske man skulle välja en annan väg. Men det är ju inte vår väg, utan Nej. Vi vill ju bygga någonting bra.
Och när du säger vi, vilka är Stockvik mer än David?
Ja, det är ju naturligtvis styrelse och ledning i övrigt. Ja. Och självklart så har ju min kollega Andreas Sävstrand en väldigt, väldigt viktig roll.
Ja.
Och han har ju en fantastisk bakgrund, erfarenhet och kompetens i och med att han kommer från juridiken.
Mm.
Och har jobbat som advokat med specialisering på förvärv och fusioner. Så att han är ju naturligtvis otroligt viktig i ledningen utav Stockvik.
Ja, men det är ju ändå en ganska slimmad organisation Stockvik är och opererar som i dagsläget.
Mm.
Sen finns det ju väldigt mycket kompetens i ledningen och styrelsen, men det är ju ingen jättestor apparat som i sin tur då kostar aktieägarna pengar heller. Som du var. Utan berätta en lite, det är ändå en ganska slimmad.
Ja, men det är ju. Det är ju, vi är bara 2 på moderbolaget och vi brukar ju kalla vårt kontor för Friggeboden.
Ja.
som ligger ute i Täby då, inte så långt ifrån där vi bor. Men vi tycker det är effektivt. Vi har cykelavstånd till kontoret och det är inte så många som stör oss där.
Nej.
Så att det passar oss bra. Vi har en hyreskostnad på 8000 kronor i månaden. Det passar oss också ganska bra. Så att det är ingen stor overhead-kostnad så. Sen har vi ju naturligtvis alla våra fantastiska medarbetare som uppgår till nästan 250 till antalet vid det här laget.
Mm.
Och många som vi har väldigt regelbunden och väldigt bra kontakt med. Och vi har en särskilt frekvent dialog med våra portföljbolagschefer om både stort och smått. Och sen har vi naturligtvis styrelsen som består av 4 personer som också är tätt involverade i Stockviks utveckling och strategi och alla förvärv som vi gör.
Och de här medarbetarna är ju då bolagen, alltså de ni har förvärvat.
Mm.
Och om man bara kikar lite på portföljen så är det ju, det är liksom Däckcentrum, det är Stans gummiverkstad, det är Vaxholms värmeservice. Det här luktar och smakar ju ganska mycket realekonomi. Det här är ju bolag som är ute och verkar i den riktiga ekonomin i mångt och mycket.
Mm.
Men det finns ju också en viss spretighet i bolagen. Det är inte alla inte inom samma nisch eller sektor. Har det varit ett aktivt val, eller hur liksom ser strategin ut för er att förvärva?
Ja, det har ju både varit så som det har fallit ut, och sen har det också varit ett aktivt val att jag skulle vilja använda diversifiera som alternativt ord för att beskriva bredden på våra verksamheter. Och jag tycker att vi har ju en tanke bakom varje förvärv som vi har gjort, och gjort en bedömning av att de har en stabilitet och en återkommande kundkrets och återkommande intäkter i alla de här verksamheterna.
Ja.
Så att det tycker vi har varit viktigt. Och sen har vi ju valt att försöka, har vi gjort ett förvärv inom något område som har blivit lite tongivande så kanske vi har velat göra något annat därefter för att inte bli allt för tunga inom ett ben. Så att ja, det finns en tanke bakom det, att vilja diversifiera oss.
Ja, okej. Okay. Ja, för det är inte, jag förstår ju att man kan ju hitta synergier mellan en del av dem, men det är inte självklart i alla, och det är kanske inte nödvändigtvis så det måste vara heller. För det låter på dig som att de här bolagen ska egentligen fortsätta att drivas helt och hållet i egen regi.
Mm.
Ni ska inte komma in och förändra liksom managementstrukturer och affärsmodeller och så vidare. Utan...
Nej, precis. Och det är ju helt rätt. Och vi har liksom inga idéer om att det är vi som kan de här verksamheterna, utan vi känner att det är personalen på de här företagen som kan verksamheterna. Samtidigt så har vi förstått att vi faktiskt inte sällan har möjligheter att bidra positivt till bolagens strategiska utveckling. Vi har ju erfarenheter från olika verksamheter, och det brukar vara intressant även för som enskilda bolag att diskutera utifrån.
Mm.
Och det tycker vi har bidragit och varit någonting som har lett framåt i vissa avseenden med de här portföljbolagen.
Ja.
Sen tycker jag också det är viktigt att betona att vi letar inte efter synergier när vi gör de här förvärven, utan vi ser det mer som att varje investeringsobjekt är som en pärla i sig, och tillsammans så bildar de ett pärlhalsband, alltså där totalen blir ännu mer värdefull än varje individuellt företag.
Ja.
Men de ska kunna stå på egna ben, och det gör de väldigt, väldigt bra. Sen blir det ändå så att det ibland uppstår synergier. Ibland av sig självt, att något företag har valt att samarbeta med något annat i vår koncern och upptäckt att ja, men de var ju riktigt bra på det här. Mm. Och så vill man gärna fortsätta jobba med dem då. Så sådana saker kan uppstå.
Ja.
Och sen är det ju i och för sig också så att vi har ju tänkt på att det ska finnas möjligheter att bli mer effektiva och få en bättre kvalitet i och med förvärvet av Admit, där vi då kan homogenisera så att säga den ekonomiska rapporteringen och hanteringen i koncernen i större grad. Och det tycker vi är väldigt, väldigt viktigt. Och det är också någonting som ger oss bättre möjligheter att bli ännu bättre på att göra till exempel företagsbesiktning också.
Okay.
Den ekonomiska företagsbesiktningen vid förvärv. Så att Admit fyller ju lite mer funktioner kanske än vanligt när vi gör förvärv då.
Och bara för att fräscha upp minnet lite, Admit, de är...
Ja, det är ju då en ekonomibyrå,
ja.
Mm. Som finns på fyra platser i Sverige. Det är Örebro, Lekeberg och Sundsvall och Ekerö.
Ja.
Och de har då ett helhetserbjudande inom ekonomiska tjänster där de försöker vara den externa byrån som motsvarar en intern då. Men för oss kommer de ju vara en intern byrå.
Ja. Men de är ju egentligen ganska fysiskt lokaliserade på orter, inte digitala i dagsläget.
Ja, alltså de är visst digitala, okay. men det har ändå blivit så att man har många kunder som ligger geografiskt i närheten av där de verkar. Och jag tycker de har gjort det väldigt bra. De har också varit väldigt noga med att välja kunder på ett omsorgsfullt sätt. Alltså de har aktivt valt att jobba med kunder som också vill lyssna på deras råd och vill bli bättre.
Ja.
Det är lätt, tänker jag, med att man väljer kunder som bara betalar bra och vill få jobbet gjort. Men de har haft insikten i att välja kunder som faktiskt också vill lyssna på dem och vill bli bättre. För att det är de kunderna som kommer vara de bästa kunderna i längden.
Ja, stanna kvar och kan växa sin verksamhet.
Ja, men precis.
Men hur ser vanligtvis involveringen ut från ert håll sett i bolagen? Styrelserepresentation, tänker jag mig.
Mm.
Tillsätter ni vd? För det är ändå en generationsskifte. Det kan kanske finnas ett behov av att förändra lite ledning.
Mm.
Eller är det liksom allting bara sköts och ni sitter i Täby och övervakar mer eller mindre?
Nej, utan vi är ju ändå lite involverade i verksamheterna, och vi är absolut med och hittar så att säga successionen då tillsammans med de ursprungliga ägarna då.
Mm.
Och vi har en modell för det där vi tycker det är viktigt att de som säljer är kvar under en längre tid.
Mm.
Och under den tiden så lär vi oss bolaget, och vi hittar den som ska komma in som ny vd tillsammans, och vi ser till så att den personen kommer på plats tillsammans med de ursprungliga ägarna då. Så att det blir verkligen en ordnad överlämning som också får ta sin tid.
Ja. Ja, men det är jätteintressant att höra. Jag tänker så här, för mig då som aktieägare, hur jag följer upp er liksom, på Stockvik. Jag liksom betraktar ju förvärven ganska mycket ur ett perspektiv för vad betalar ni och vad får ni?
Mm.
Om vi kan ta Admit som exempel, så är ju där betalade man, eller ni betalade 30 miljoner i köpeskilling och får ett rörelseresultat om ungefär 5 miljoner.
Strax över
5 miljoner. Då blir liksom prislappen 5 gånger rörelseresultatet.
Mm.
Och det är där någonstans ni vill ligga i de flesta fallen.
Ja, alltså vill.
Det är klart att man vill alltid köpa så kan, billigt som möjligt. Men...
Ja, men precis. Men det är en intressant iakttagelse att bolagen ligger mellan 4-6 gånger EV/EBITDA. Och det är väldigt, väldigt lika pris faktiskt på de här bolagen, men det är väldigt, väldigt stora skillnader i kvalitet.
Ja.
Och det är ju någonting som faktiskt är lite märkligt. Och det är ju bara att föreställa sig att det skulle kosta lika mycket att gå på McDonald's som att gå på Mattias Dahlgren, så förstår man att det här är ju lite underligt. Men det är inte så att de bra bolagen är liksom för billiga, utan det är snarare att de är liksom rimligt prissatta. Men det är många bolag som vi konstaterar inte når upp kvalitetsmässigt till det pris som de begär då.
Och då pratar du om egentligen marknaden för onoterade små bolag i Sverige.
Mm.
Och hur många är de på ett ungefär som är inom scopet för er?
Väldigt många. Det är ju tiotusentals bolag
har
vi konstaterat. Så att alltså vi
har att analysera kommande år.
Ja, absolut. Och det kan man också berätta lite grann om. Nu har vi ju gjort det här i 7 år och vi har ju slutat räkna alla bolag som vi har tittat på. Men vid det här laget så har vi ju passerat liksom långt över 300 bolag som vi har liksom tittat närmare på för att sen då till slut göra 12 förvärv. Så att det är inget fel på flödet av investeringsobjekt.
Nej. Men det är ändå geografiskt sett ganska centrerat kring Stockholm och omnejd. Eller hur ser det ut i portföljen?
Nej, alltså det skulle jag väl kanske inte riktigt säga. Vi har ju ändå bolag i Vara som ligger 15 mil norr om Göteborg. Det är Galdax då, som tillverkar regumerade lastbilsdäck. Sen har vi då de här däckverkstäderna som ligger i Uddevalla och i Hässleholm.
Mm.
Och sen har vi vår hälsovårdsverksamhet team då, som ligger i Mölndal. Och sen har vi ju Admit som har huvudkontor i Örebro. Så att det är ändå spritt, ganska spritt. Ja. Sen är det ju några som ligger här i Stockholm. Det är ju förstås. Och kanske då lite tunt i övriga landet. Vi har Admit har någon verksamhet också. Såklart ett fint kontor i Sundsvall. Sen är det ju klart att vi har ju ändå bara 12 bolag så här långt, så att vi tittar ju över, alltså vi har ju sagt att en bilresa bort är väl liksom rimligt, men det går ju att komma ganska långt med bil på en dag om man vill. Jag tror mitt rekord är 162,5 mil.
Ja. Bra jobbat. Ja, men jag bara funderar på om det fanns ytterligare någon aspekt av att försöka sprida eller risksprida sin portfölj över landet, eller i slutändan kommer det ändå handla om kvalitet till rätt pris.
Precis, du sammanfattar det väldigt bra där.
Ja, och så här då, vad skulle jag säga, bolagen då, om vi pratar lite förvärven. Nu har det varit ungefär 2-4 förvärv per år, förra året var det väl ganska intensivt.
Mm.
I vilken takt och tempo kan ni mäkta med? För ju fler ni förvärvar, ju större blir också portföljen att ta hand om och följa upp. Vad är en rimlig ambition framåt?
Ja, jag undviker att lova någonting.
Ja.
För det vill jag inte göra. Men däremot så kan man tycka att vi känner att vi har ett bra flöde av objekt som kommer in.
Mm.
Och vi tycker att det är en marknad som fungerar. Det finns liksom rimliga prisförväntningar och vi har en bra finansiering. Så det finns ju ingenting som talar för att vi inte ska göra förvärv framöver.
Nej.
Men jag kommer aldrig säga att vi ska göra 4 förvärv
okay.
varje år, för att då kommer det bli så att om jag har gjort 3 så kommer de fjärde höja priset för att vi ska kunna leverera på vårt mål. Så att jag vill inte lova någonting utav den anledningen också.
Mycket bra. Bra förtänksamhet. Men det får man ändå, om man bara betraktar de 2 förvärven som har skett än så länge i år, Admit och Run. De har ju varit väldigt framgångsrika och marknaden har ju också agerat väldigt positivt på de här typen av förvärv.
Mm.
Och nu blir ju Stockviks aktie, nu ska inte du som vd heller i bolaget behöva kommentera aktien, men det går ändå att observera att den har ju varit ganska så likvid inför den här typen av händelser. Och det tror jag ändå man behöver ha med sig som eventuell investerare, att det är ju där ni gör er verksamhet när ni förvärvar bolag och växer och sen bara se till att de bolagen som är i portföljen fortsätter och liksom spänner bågen också. Men historiskt har det varit ganska koncentrerat till själva förvärven. Så att aktien har ju varit ganska så illikvid från tid till annan och sen då har studsat ganska mycket. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma till det här heller. Men det är ändå en intressant observation som jag har gjort i det.
Ja, så man kanske kan beskriva det som att vår aktie har fått ett betydligt större intresse under det här året. Och det är ju naturligtvis positivt. Samtidigt så för vår del så har det varit hårt arbete varje dag i 7 år. Och vi har vetat vad vi har varit på väg någonstans och vi vet fortfarande så att säga åt vilket håll vi går åt. Och vi har vår idé om vad vi vill skapa för någonting med det här. Och det är klart att det är ju sällan det är en fullständig korrelation mellan det arbete som man stoppar in i en verksamhet och aktiekursen. Utan vi har ju varit en obskyr liten frimärksaktie under ganska lång tid. Tills man kanske i år först på riktigt så att säga har sett att det faktiskt har hänt väldigt mycket i vår verksamhet. Som har blivit väldigt konkret. Och då är det klart att det har varit grunden för omvärderingen av Stockvik-aktien.
Och vad är omsättningen på koncernnivå nu uppe i ungefär för er?
Ja, vi har precis passerat då på rullande 12 månader 500 miljoner kronor.
Ja. Och ett resultat på ungefär 30?
Alltså, vi tycker att det kanske är mest intressant för att förstå vår verksamhet om man tittar på proforma-redovisningen.
Ja.
För att, och för att förtydliga då och klargöra det begreppet, så man redovisar ju legalt, men man kan också resonera så att säga och titta på siffror pro forma. Och legalt, om man då tar ett exempel, om vi skulle köpa ett bolag den 1 december så redovisar vi det bolagets omsättning och resultat en månad under det året.
Mm.
Och det är ju den legala och så fungerar det. Men för att förstå kanske bättre vad som kommer hända under nästa år, då är det bättre att man tittar på proforma-siffrorna, det vill säga då att man inkluderar det förvärvade bolaget under de gångna 12 månaderna. Då.
Ja.
Och det ger ju då en bättre bild. Det är ju inte för att försköna resultatet, för det legala är ju det legala, men proforma-resultatet är ändå det som kanske bättre återspeglar verksamheten så som den faktiskt ser ut.
Mm.
Så för svar på din fråga då, tittar man på proforma-siffror så redovisar vi då per 30 juni och inklusive run då 65 miljoner kronor i EBITDA.
Ja, just det. Mycket bra förtydligande. Jag tror att det är bra liksom för aktieägaren att ha med sig i att försöka utvärdera bolaget. Jätteintressant att höra mer, och det är ju liksom 100% ägda bolag. Det finns ingen exitplan från ert håll sett.
Nej, precis.
Sen vet man ju aldrig liksom hur verkligheten spelar ut sig och så vidare. Men berätta gärna lite om varför är det viktigt att behålla dem på oändlig basis, i alla fall som ursprungstanke.
Ja, men för oss så är det viktigt i det perspektivet att vi tycker inte att det ska finnas någon anledning att sälja ett bolag som är välfungerande.
Mm.
Och det är också ett argument för den som går i säljtankar eller behöver genomföra en generationsväxling i sitt bolag, att bolaget hos oss kommer i rätta händer så att säga, att vi är och vill vara en ansvarsfull ägare. Det handlar ju absolut inte om att sminka upp någonting och sen sälja det för mer pengar om 3 år. Utan vi vill ju bygga långsiktigt. Och det tycker vi också ger oss en möjlighet att få förvärva de riktigt fina bolagen. Bolag där ägaren verkligen bryr sig om verksamheten och inte säljer till någon som bara vill göra sin hacka och sälja det vidare.
Just det, det kanske också gör att entreprenören i fråga känner sig mer trygg att välja Stockvik.
Precis, och då får vi bli den som får köpa bolaget. Mm. Och det tycker vi är fantastiskt roligt. Och vi vill jobba långsiktigt. Mm. Och det är också någonting som vi gärna kan betrakta ur ett hållbarhetsperspektiv också. Det betyder också att vi när vi förvaltar det här bolaget vidare så tar ju inte vi beslut som kanske ser bra ut i det korta kvartalsperspektivet. Utan det handlar ju om att verksamheten ska fungera bra under de kommande 10 åren och 10 åren efter det. Och att personalen ska trivas och må bra. Och att de ska vara i balans. Och det gör att vi kommer till att vi bedriver ett sunt företagande ur ett långsiktigt perspektiv.
Ja, men väldigt en rimlig approach att ha, tycker jag. Av lite nyfikenhet, du sa ändå att du under många år följde både Indutrade och AdTech. Och nu får du ju själv förverkliga lite av det här då som du kanske såg framför dig i dem. Finns det någon reflektion från båda de bolagen och även andra förvärvsbolag genom historien som du har noterat vad har varit en framgångsrik strategi för dem? Och eventuellt då, om du vill bjuda på, finns det någonting som du har kanske lärt dig genom att studera de här bolagen som du inte vill göra i Stockvik? Finns det någon liksom sak man kan undvika och trampa på?
Alltså, framgångsfaktorer är ju att vara konsekvent och disciplinerad och hitta vilka variabler som är viktiga och fungerar när man ska göra förvärv. Ja. Och jag tror att det är väl också en likhet att visst, man är ganska kvantitativ, men vi och jag vet att även de har varit kvalitativa. Att det handlar om att lära känna vem man har att göra med. Det handlar om att liksom sitta ner och dricka kaffe, inte bara en gång utan flera gånger, och lyssna på vad det är som faktiskt är viktigt. Och det är i och för sig det i all form av förhandling, att liksom förstå vem som är motpart och så småningom blir din medpart, så att säga, i det här då. Så att jag tycker att de har gjort det väldigt bra, och det finns mycket lärdomar där. Och vi gör det på vårt sätt, och vi tycker att vi har en väldigt hög grad av närvaro liksom mellan Stockvik som moderbolag och portföljbolagen. Ja. Så att det tycker jag är någonting som fungerar. Saker som de har gjort, nu är det inte egentligen så att jag ska utvärdera dem ur det perspektivet, tycker jag.
Men du har ändå studerat aktierna.
Ja, precis. Ja, men de har gjort mycket bra. Ja. Och de har ju valt sina vertikaler. Det kanske blir så någon gång i framtiden för Stockvik också, att vi väljer liksom, när vi har 100 bolag, att man kanske måste begränsa sig inom liksom, vissa vertikaler. Men vi ser ju inte det idag, utan vi ser att vi kan fortsätta att vara opportunistiska i det perspektivet. Men vi är alltid lika disciplinerade när det gäller att förstå verksamheten och titta på variablerna. Mm. Och sen tycker jag också rent generellt att försöka göra bra affärer. Där det får ta sin tid, och det är viktigt att man gör förarbetet rätt. Mm. Och ja, verkligen är noggrann. Det är så vi vill jobba.
Ja. Det känns mellan raderna som att du har repeterat många gånger att det är kvalitet, och det är viktigt att det är rätt typer av företag och kulturen ni förvärvar. Mm. För det i sin tur är det som bygger den större kulturen i Stockvik. Mm. David, det har varit jättetrevligt att ha haft dig med här i Sparpodden.
Tack, det har varit väldigt trevligt att få vara här. Tusen tack för att jag fick komma hit.
Ja, och till er lyssnare, kul att ni har hängt med också. Och har ni frågor och funderingar, så ställ gärna dem på sociala medier, så tar vi vidare diskussionerna där. Med det så säger jag tack så mycket, och ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Tack!
Tack så mycket!